Då är det fantastiskt roligt för mig att få hälsa dig välkommen till årets första bibeltimma. Det här året, 2023, så är det Markusevangeliet som står på tur. Och om det är första gången som du lyssnar på den här podden så heter jag som välkomnar dig in, Gert Torstensson. Jag jobbar som pastor i församlingen Frikyrkan för alla folk i Målilla. Vi är ett gäng som möts varje tisdag kväll på den digitala plattformen Zoom. Och du är givetvis välkommen att vara med live. Det brukar finnas mötes-ID där vi annonserar på hemsida och på Facebook-sida och så vidare. Och skulle du hellre vilja ha en länk skickad till dig på e-post så kan du gå in på vår hemsidas kontaktsida och meddela där att du vill vara med. Så ska vi lägga till dig också i listan. Sen är ju tanken att den här undervisningen så småningom också ska läggas ut på vår hemsida. Men det är väl inte alltid så att tiden kanske räcker till utan det sker med en viss fördröjning. Så det allra bästa är ju att du är med direkt i skarpt läge när vi sänder det här live då. Och har du vägarna förbi Målilla någon gång så ska du känna dig också välkommen att besöka vår kyrka på Vetlandavägen 89. Som sagt, det är Markus evangeliet som gäller. Och den här första bibeltimman blir mer av en introduktion av Markus evangeliet. Vi kanske inte hinner idag att ge oss i kast med själva bibeltexten. Utan vi kommer att tala lite grann om bakgrunden och författaren och lite datering och så vidare. Och hur Markus evangeliet är strukturerat och uppbyggt. Egentligen är det väl lite mer riktigt att säga evangelium enligt Markus, för det finns ju bara ett evangelium. Det finns bara en story om Jesus, men den är i sin tur återberättad av fyra olika personer i Bibeln. Det är ju Matteus, det är Markus, det är Lukas och Johannes. Och du finner dem ju just i den ordningen i början av Bibelns nya testamente. Evangelium betyder ju goda och glada nyheter. Så det är alltså inte frågan vare sig om en biografi av Jesus eller en historisk skildring i första hand. Utan Markus har ett budskap som han vill förmedla, som han vill dela med sig av. För att vi ska kunna tro. För att vi ska komma till tro. För att evangelium ska kunna bli den kraft till frälsning som det innehåller. Alltså fyra personer berättar alla samma evangelium. Men utifrån sina erfarenheter, sina upplevelser och sitt perspektiv. De ser på det här lite grann från fyra olika håll kan man säga. Tre av dessa fyra evangelier har en nära anknytning till varandra. Man brukar kalla dem för de synoptiska evangelierna. Synoptik, det betyder ungefär genom samma glasögon. Sen har du Johannes evangeliet som skiljer sig lite mer från de övriga, både i karaktär, i upplägg och när det skrevs. Men nu gäller alltså Markus evangeliet för oss det här året. Det är det kortaste. Det har bara 16 kapitel till skillnad från Matteus som exempelvis har 28, Lukas har ju 24. Johannes har 21. Och sen anses ju Markus evangeliet av de allra flesta vara det äldsta och till och med en källa då för Matteus och Lukas när de sedan skriver sin berättelse. Det är faktiskt bara 15 versar som är unika för Markus, vilket betyder alltså det finns bara 15 versar som inte återfinns i något av de andra evangelierna. Och det här kan ju locka oss och inspirera oss till att också studera på egen hand. Att försöka hitta motsvarande passager då i Markus evangeliet i något av de andra evangelierna. Och jämföra dem sinsemellan och få en fylligare beskrivning av berättelsen. Markus evangeliet är väl också en bok som brukar rekommenderas till nya och kanske lite ovana bibelläsare. Jag hör också till dem som brukar rekommendera nykristna och de som kanske inte är så vana vid att läsa i Bibeln, att börja med Markus evangeliet. Och det där kan väl ha flera orsaker, men det är faktiskt ganska mycket action i Markus. Han låter Jesu gärningar dominera, alltså vad Jesus gjorde. Tempot är rätt högt och den ena händelsen avlöser den andra. Det är inte så mycket undervisning i Markus som exempelvis i Matteus. Matteus han bygger upp sin berättelse runt fem stora tal eller undervisningspass eller predikningar av Jesus. Du kanske har hört talas om bergspredikan i kapitel 5-7 i Matteus. Det är ett av fem stora tal. Och så sticker han in sina berättelser, eller vad Jesus gör och andra berättelser emellan de här talen som ett komplement. Men när det gäller Markus, som sagt, så avlöser den ena händelsen den andra i ett snabbt och kanske lite korthugget sätt. Markus är förhållandevis fåordig, men han är skicklig i sin fåordighet. Han berättar det som behövs, det väsentligaste. En rekommendation skulle väl också vara att du kanske läste igenom Markus evangeliet från början till slut så där. Och då kommer du att upptäcka att just det här att händelserna avlöser varandra och att hans Jesu gärningar dominerar, och många verser och många meningar börjar med ordet och. Det bara förstärker att det är ett högt tempo. Det är som att författaren vill säga, och så var det också. Och så hände det. Och även ord som genast, strax därefter, snart. Det är ord som är frekventa i Markus evangeliet. Bara i kapitel 1 så hittar du ordet genast 7 gånger. Och i hela Markus evangeliet så hittar du det 41 gånger. Och som sagt, det här är ju ord som förstärker intrycket av att Markus nästan har lite bråttom när han berättar. Så det där är Markus berättarstil, men det finns ju också andra kännetecken som rör innehållet. Markus framställer Jesus väldigt tydligt som tjänaren som har kommit för att betjäna människan. Den lidande tjänaren som ska offra sitt liv till lösen för människans synder. Vi kan i det här sammanhanget slå upp Markus evangeliet och läsa en av flera nyckelverser och som du kan passa på att stryka under nu i din bibel. Det står så här i Markus kapitel 10, vers 45. Att människosonen har inte kommit. Alltså människosonen är ju ett namn som Jesus använder om sig själv. Och människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Han har alltså inte kommit i första hand för att bli beundrad, utan för att tvätta våra fötter. Han ska inte bli en världslig konung. Hans rike är av ett annat slag. Hans väg till upphöjelse går inte genom att kräva makt, utan han böjer sig ner, han ödmjukar sig ända in till döden på ett kors för att på så sätt vinna mänskligheten tillbaka till sig. Och på samma sätt så vill han också att tjänande ska vara ett signum för hans lärjungar och efterföljare. Vi kan bläddra tillbaka och så kan vi läsa från Markus 9 och vers 35. Där står det att Jesus satte sig ner, kallade på de 12 och sa till dem: om någon vill vara den första så ska han vara den sista av alla och allas tjänare. Det är alltså så man blir stor i Guds rike. Det blir man inte genom att framhäva sig själv eller armbåga sig fram och visa och försöka visa sin egen förträfflighet. En Jesu lärjunges kännetecken är att han vill tjäna sina medmänniskor. Just Markus evangeliet. Vi ska se då på vem författaren är och vad vi vet om Markus. Det finns ju ändå en ganska samstämmig tradition från fornkyrkan som säger att det var Johannes Markus som finns omnämnd på flera ställen i Nya Testamentet. Vi ska titta på de ställena alldeles strax. Även en rad utom bibliska källor ger stöd för det. Flera av kyrkofäderna vittnar om att det just är Johannes Markus som gäller. Johannes är ju då hans hebreiska namn och Markus hans latinska namn. Och eftersom Markus skriver främst till hedningar så kommer hans sistnämnda namn bli mer användbart. Biskop Papias skrev någon gång runt år 130 ett stort verk där han skriver då ner allt han personligen har hört berättas från människor som själv har talat med Jesu lärjungar. Och då ska aposteln Johannes ha sagt följande. När Markus blev Petrus tolk så skrev han noga ner allt han kom ihåg av Kristi ord och gärningar. Markus har alltså tydligen mött och levt nära aposteln Petrus och arbetat som tolk åt honom. Och det är ju som i egenskap av tolk och det som han har hört av Petrus som han då samvetsgrant har upptecknat. Så lite förenklat så kan man säga att Markus evangeliet är Petrus vittnesmål och Markus penna. Det är ju så för att boken skulle få komma med i Bibelns kanon så hade den ju kravet på sig att vara så att säga apostolisk, vilket innebär att författaren antingen är en apostel till Jesus eller att författaren då hade hämtat sin information direkt från en apostel. Och i Markus fall så är det ju då det sistnämnda. Markus var ju inte själv någon apostel, han tillhörde inte de 12. Men Petrus, ledaren av apostlaskaran, är hans källa. Och det blir ju lite häftigt att tänka faktiskt på Markus evangeliet som Petrus evangelium, ledaren bland apostlarna. Så när du läser igenom Markus så kan du särskilt också lägga märke till de där passagerna där Petrus är med i handlingen. Ganska konsekvent så beskrivs det i väldigt korta ordalag när Petrus gör någonting bra och mer utförligt när han misslyckas. Allt är därför att inte så att säga framhäva sig själv. Nästan sen samtidigt och oberoende av Papias så skriver en annan av kyrkofäderna, Justinus Martyren, att Markus evangeliet innehåller Petrus hågkomster. Och det finns ytterligare kyrkofäder som bekräftar då bilden av att Johannes Markus är författare. Det finns vissa uppgifter som skulle kunna tyda på att Markus ändå finns i närheten av Jesus. Utan att för den skull varken vara lärjung eller att ha en speciellt stor insyn i det som hände. Vissa uppgifter pekar på att Markus skulle kunna vara den person som nämns i och med gripandet av Jesus i Getsemane. Om du slår upp kapitel 14 i Markus. Och så läser vi vers 51 där. Då står det så här. En ung man klädd i ett linneskynke över bara kroppen, följde efter Jesus. Honom grep de tag i, men han lämnade linneskynket kvar och flydde därifrån naken. Man skulle kunna tänka sig att Markus var så att säga lite ungdomligt intresserad av det som hände runt Jesus. Och kanske hade han lämnat sin bädd, smitit ut i bara pyjamasen och följt efter lärjungarna till Getsemane efter den sista måltiden och hamnat på så sätt i händelsernas centrum. Men nu kanske vi är lite grann på avdelningen spekulationer, men vi återkommer lite grann, för det skulle faktiskt kunna bli ännu mer tänkbart när vi sen studerar de bibeltexterna i apostlagärningarna om denne Markus. Men det kanske är det är en liten spännande notis sådär. Markus, eller Johannes Markus, han omnämns ju på flera ställen i Nya Testamentet, framförallt i apostlagärningarna. I apostlagärningarna 12 så står det talas om Petrus, hur han blir mirakulöst räddad ur fängelset i Jerusalem av en ängel, där han ligger och väntar på sin troliga avrättning. Aposteln Jakob hade redan halshuggits, och eftersom folket gillade det, står det, så hade de gripit Petrus också. Men det var inte Guds plan att han skulle gå samma väg som Jakob. Och då läser vi i Apostlagärningarna 12, vers 12. Strax efter det här dramatiska frigivandet så står det: när Petrus nu insett vad som hänt, alltså att han hade blivit frigiven, gick han till Marias hus. Hon som var mor till Johannes som kallades Markus. Här får vi alltså veta att Markus mamma hette Maria. Hon var troligen änka eftersom hennes man inte omnämns. Hon var säkert förmögen, för hon ägde ett stort hus i Jerusalem med möjlighet att samla många. Och det står att det var människor där som var samlade och bad, och det är ju dit Petrus går. Kanske var det en husförsamling där. De är tillsammans och ber, och därför är det ju faktiskt troligt att Markus fanns tillsammans med apostlarna i den första kristna församlingen i Jerusalem. Han kanske bara är en tonåring. Och då är det faktiskt så att många tror att övre salen, den sal där Jesus åt påskalammet med sina lärjungar, och även det rum där anden föll över lärjungarna på pingstdagen, skulle kunna vara i det här huset. Och då blir det ju än mer möjligt att Markus faktiskt skulle kunna ha en viss, alltså att han hade stött på Jesus, och att han skulle kunna vara den där killen som hade följt efter Jesus när lärjungarna och Jesus hade lämnat den övre salen och begett sig till Getsemane efter måltiden då de åt påskalammet och Jesus hade instiftat nattvarden och det här. Och som sen då fick springa iväg naken därifrån när han greps. I samma kapitel i Apostlagärningarna 12, vers 24, så läser vi följande: att Guds ord hade framgång och spred sig allt mer. Så stöter vi på Barnabas och Saulus, eller Paulus som han fick namn sen. De hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem och de vände tillbaka och tog då med sig Johannes som kallades Markus. Paulus och Barnabas höll ju till i Antiochia och de hade haft ett ärende till Jerusalem. Men nu vände de tillbaka och då tog de med sig den här ynglingen, Johannes Markus. Och det kan ju ha haft flera skäl. Kanske var det så att de såg något hängivet i honom och ville att han skulle få tränas. och bli en medhjälpare. Men det ska ju också sägas då att Johannes Markus är kusin till Barnabas. Det kan du läsa om i Kolosserbrevet 4:10. Så Barnabas just kanske hade ett särskilt gott öga till honom. Men när de då kommer tillbaka till Antiochia så beslutar man i församlingen där att sända ut Paulus och Barnabas som missionärer på missionsresa. Det står ju berättat om tre missionsresor i apostlärningarna som Paulus gör. Och då berättas det att Johannes Markus följer med dem som medhjälpare. Du tittar i apostlärningarna kapitel 13 och vers 5b. Där står det att de hade också med sig Johannes som medhjälpare. Och deras resa går då först till Cypern. Det var Barnabas hemtrakter. Men i den 13:e versen så läser vi följande. Paulus och hans följeslagare seglade sedan ut från Paphos och kom till Perge i Pamfylien. Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. Av någon anledning som vi inte med säkerhet vet så avbröt Johannes Markus resan och så åkte han hem igen. Han kanske fick hemlängtan. Och det här det ställde till det. För att när Paulus och Barnabas var hemkomna från den första missionsresan och sen så skulle ut igen, då ville Barnabas göra ett nytt försök med Markus och ta med sig Markus igen. Men då sa Paulus nej. För han såg på honom som en svikare. Och om du bläddrar fram till Apostlagärningarna kapitel 15 så läser vi från vers 37. Barnabas ville då ta med Johannes som kallades Markus, men Paulus tyckte inte det var lämpligt att ta med sig den som hade övergett dem i Pamfylien och inte följt med dem i arbetet. Konflikten blev så skarp att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Cypern. Paulus däremot valde Silas och gav sig iväg sedan bröderna hade överlämnat honom åt Herrens nåd. Nu ska det sägas då att den här relationen Paulus Johannes Markus, den ordnade upp sig med tiden. Paulus han nämner sen vid ett antal tillfällen i sina brev att Markus på nytt hade blivit en medarbetare till honom. Därför är ju den här berättelsen ändå positiv i sitt slag, för att den talar ju om att det går att försonas, det går att arbeta tillsammans igen efter att det har skurit sig. Så att det är Markus ett gott exempel på. Johannes Markus han hade en relation både till Petrus och till Paulus. Men med tanke på Markus evangeliet så verkar det som att relationen till Petrus är den viktigare. Vi anar att Markus då har haft kontakt med apostlarna i Jerusalem och sedan särskilt Petrus. Och om vi bara hoppar till första Petrus brev. Petrus har ju två brev i slutet på Nya Testamentet också. Och i det första Petrus brev kapitel 5 och vers 13 så kan vi läsa om att församlingen i Babylon, utvald liksom ni, hälsar till er. Och det gör även min son Markus, skriver Petrus. Här har ju då Markus anslutit sig till Petrus och de har bosatt sig i Rom. Babylon, det är ett kodat namn på Rom. Och eftersom Petrus kallar Markus för sin son så tyder det ju faktiskt på att Petrus hade en avgörande roll för Markus andliga utveckling och att de stod varandra nära. Kanske hade till och med Markus blivit döpt av Petrus. Och Markus behövde ju egentligen inte som tolk till Paulus. Paulus han talade ju grekiska men det gjorde inte Petrus. Och därför behövdes ju Markus mer på Petrus resor. Så som sagt, helt klart är Markus knuten både till Petrus och Paulus. Men framförallt då till Petrus. Sen tror man då att både Petrus och Paulus led martyrdöden i Rom. Sannolikt under kejsare Neros förföljelser på tidigt 60-tal. Det var någonting om Johannes Markus, eller bara Markus som vi ju kommer att säga nu då. Kan man ställa sig frågan, vem var mottagare till Markus berättelse? Vem var det som Markus skrev till? Och det finns lite olika teorier om det. En del menar då att det är skrivet till församlingen i Rom för att stärka deras tro under svår förföljelse under kejsar Nero. En lite nyare teori, det är att mottagarna av Markus evangeliet, de befann sig det som idag är norra Galileen. Södra Libanon, Syrien, vilket då skulle förklara att stora delar av berättelsen faktiskt är förlagd till dessa områden. De inledande 6-7 kapitlerna, händelserna utspelar sig enbart i Galileen. Så står det också dessutom att det var ju i Galileen som Jesus skulle möta lärjungarna efter sin uppståndelse. Men i vilket fall så är det en blandad etnisk grupp, förmodligen bestående av kanske Jesus-troende judar, men framförallt också hedningar. Det finns flera saker som tyder på att Markus bok har hedniska mottagare. Han exempelvis så översätter han arameiska och hebreiska uttryck som ju då inte alls hade behövt översatt som det hade varit judiska mottagare. Han förklarar judiska bruk om reningar och tillredelsedagen och det osyrade brödets högtid och så vidare. Någonting som heller inte hade behövt som det hade varit judar han skrev till. Han använder latinska lånord och han använder också uttrycket Guds rike. Någonting som man inte gjorde om mottagarna var judar. Matteus exempelvis, han använder ju konsekvent uttrycket himmelriket istället för Guds rike. Då för att inte så att säga uttala Guds namnet. Det här med datering är också någonting som alltid är svårt och som diskuteras. De flesta anser ju då att Markus evangeliet är skrivet någon gång på slutet av 50-talet eller början av 60-talet. Och att det är det äldsta. Vi ska också titta lite grann på hur Markus evangeliet är disponerat, hur det är strukturerat och upplagt. Ofta är det ju så att när vi läser Bibeln i gudstjänsten eller i den egna bibelläsningen så läser vi ofta begränsade passager och berättelser. Det finns ju mycket att hämta där, men mer sällan tar vi oss tid att läsa en bibelbok från pärm till pärm. Jag vill verkligen uppmuntra dig att göra det så här i inledningen av vårt studium av Markus evangeliet, att avsätta en liten stund och läsa igenom Markus evangeliet från pärm till pärm. För att när vi inte läser hela böcker så missar vi lätt de här övergripande strukturen, mönstren och temana som finns. Författaren har ju faktiskt en plan för hur han lägger upp sitt skrivande. Det kan nästan finnas ett budskap i själva strukturen eller i pedagogiken runt skrivandet. Och jag skulle bara också vilja visa lite grann på sådana övergripande mönster. Just uttrycket Guds son är ett centralt tema i Markus evangeliet. Det förekommer inte så ofta, men det förekommer på väldigt strategiska platser. En i början, i mitten och i slutet. Om du bara tittar i första versen, Markus 1:1. Så står det att här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Så det är ju alla berättelser som nu följer här efter har ett syfte. Och de vill göra klart för lärjungarna som följer Jesus och för de som lyssnar och för oss som just nu läser och lyssnar till Markus evangeliet vem Jesus är. Hans identitet. Han är Guds son. Det är så att säga Jesu första mission. Att få människor att få en rätt uppfattning om vem han är. Att han är den efterlängtade Messias. Att han är Guds son. Och när vi sen kommer till Markus evangeliet kapitel 8 och vers 29. Det är ju precis mitt i Markus evangeliet. Då har ju då de första kapitlerna så att säga och de första berättelserna här, första halvan av Markus evangeliet haft i syfte att på något sätt förklara vem Jesus är. Och så kommer då Jesus till den här brännande punkten när han frågar lärjungarna själv. Han frågar först lärjungarna, vem säger folket att jag är? De befinner sig i Caesarea Filippi. Och så står det i kapitel 8, vers 29. Då frågade Jesus lärjungarna, och ni, vem säger ni att jag är? Och Petrus svarade honom, du är Messias. Och om du tittar i motsvarande berättelse i Matteus, som man kan hitta i Matteus 16, så står det till och med där, du är Messias, den levande Gudens son. Här är ett skifte i boken. Fram tills nu så har boken handlat om vem Jesus är, hans identitet. Men från och med nu så övergår Jesus till sitt nästa mission. Någonting som tycks bli ännu svårare faktiskt än det första. Det är nämligen att övertyga lärjungarna om vad han måste göra. Att han måste lida och dö. Att han är den lidande tjänaren som har kommit för att ge sitt liv till lösen för många. Och vi känner ju till hur den duktige Petrus reagerar bara några verser senare efter att han har så att säga sagt vem Jesus är och hur han har fått beröm för det. Så hur han reagerar när Jesus direkt börjar tala om sitt lidande. Det där är inte Petrus med på och det där får Jesus då tillrättavisa Petrus väldigt, i väldigt skarpa ordalag för. Så kan vi också gå fram i slutet av Markus evangeliet till kapitel 15 och vers 39. Det är det sammanhanget när Jesus hänger på korset och han ger upp andan och han dör. Så står det i vers 39 att när officeren som stod framför Jesus såg att han gav upp andan på det sättet, sa han, den mannen var verkligen Guds son. Vi kan lägga märke till att det faktiskt är en hedning som här i slutet av evangeliet erkänner att Jesus är Guds son. På grund av det han ser hända på korset så bekänner han Jesus varande Guds son. Så alltså, efter en liten kort prolog, en inledning, så består egentligen första halvan av Markus evangeliet. Berättelser som har till syfte att övertyga om vem Jesus är. Att Jesus är Messias, att han är Guds son. Att övertyga läsarna och lyssnarna om Jesu identitet. Men i och med Petrus bekännelse så påbörjas andra halvan, så att säga. Att övertyga om Jesu uppdrag som den lidande tjänaren. Han är inte en världslig konung som nu ska gå in och ta makten över Israel och upprätta Israel. Utan hans rike är av ett annat slag och hans väg till upphöjelse går också en annan väg. Och så avslutas sen boken efter den romerske officers bekännelse med en epilog, en avslutning. Ett annat exempel på en struktur och en uppbyggelse, det är ju om vi följer ett annat begrepp, och det är begreppet dela sig. Det förekommer bara två gånger, men det är två berättelser som ramar in hela Markus evangeliet. Och det blir väldigt effektfullt när man ser det så här. Första gången det förekommer, det är i samband med Jesu dop. Om du tittar i Markus kapitel 1 och vers 10 och 11. Genast, lägger du märke till det ordet. Genast när Jesus steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig. Och anden kom ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen. Du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Och just det här ordet, att himlen delade sig. Alltså det, nu tänker vi då på grundtexten. Så är det samma ord i grundtexten som sedan förekommer i samband med Jesu död. Vi läste just från kapitel 15. Vi slår till kapitel 15 igen och så läser vi vers 37 där det står att Jesus ropade med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i två delar, eller då delade sig förhänget uppifrån och ända ner. Det är alltså samma ord som används både när Jesus döps, att himlen delar sig, och när Jesus sedan dör. För övrigt så kallar ju Jesus sin död för ett dop, va? Så förekommer ordet också att förhänget i templet delar sig uppifrån och ner. Så de här berättelserna är som portalberättelser som ramar in hela boken. Genom det så vill Markus visa hur gränsen mellan Gud och människa öppnas upp. Genom Jesu inträde och invigning till tjänst så kliver himlen ner på jorden. Och genom hans död så upprättas en ny väg till relation med Gud genom Jesus Kristus som är Guds son. Sen vad gäller Bibeln, eller vad gäller Markus evangeliets struktur, så finns det givetvis lite mer, vad ska jag säga, teoretiska sätt att dela in boken i. Man kan säga så att från första vers till kapitel 6 vers 6 så handlar det om hur Jesus befinner sig i Galileen. Från kapitel 6 till och med kapitel 10 så befinner sig Jesus på vandring. Och de sista kapitlen från kapitel 11 till kapitel 16 så är ju Jesus i Jerusalem. Och inte minst den sista veckan beskrivs ju väldigt detaljerat och ingående. Och det förklarar ju också att det är verkligen någonting viktigt med det som händer runt Jesu död och hans lidande och hans uppståndelse. Och sen kan man givetvis göra den här uppdelningen hur detaljerat som helst egentligen. Men jag tror att vi stannar där för den här gången. Och jag tackar dig för att du har varit med, och jag säger på återhörande. Och titta som sagt gärna in till oss live på tisdagskvällar på Zoom. Allt gott, så hörs vi.